Vi går just nu in i ett nytt tema som vi kallar för Exodus. Kolla, det kom upp där också. Exodus är ju den engelska titeln på andra Mosebok. Det betyder uttåg. Och Exodus är ju berättelsen om hur Gud räddar israeliterna bort från slaveriet och formar ett folk av israeliterna. Vi kommer se under det här temat att Exodus och tiden under Exodus har ganska många intressanta paralleller med vår egen tid. Så jag skulle vilja börja i den änden idag. Vi lever i ett plattformssamhälle. Hur många har hört den termen någon gång? Det var inte jättemånga. Då får jag försöka sälja in det här hårt nu då. Jag har läst en tjock bok om detta nämligen. Det är oväsentligt, men vi lever i ett plattformssamhälle och väldigt stora plattformar påverkar redan våra dagliga liv. De flesta av oss håller kontakten via sociala medier med släktingar och vänner. Alla som har ett rum över kan bli en hyresvärd via Airbnb. Om du är sjuk, vem ringer du då? Men då ringer du ju Kry eller något annat stort mediebolag. Vi transporterar oss med Bolt och Uber och Lyft. All form av utbildning påverkas enormt mycket av det genom ChatGPT, genom Coursera. Våran vardag påverkas redan av de här liksom stora plattformarna. Och det är smidigt, det är fördelen. Nackdelen är ju att de här plattformarna skapar ett väldigt, väldigt ojämnt samhälle. Hierarkierna blir branta, toppen blir väldigt hög. Är ni med på bilden? Ett plattformssamhälle. Och på ett sätt skulle man kunna säga så här också, att alla vi befinner oss på någon form av plattform. Storleken kan variera, men det präglar ändå vårt liv, hur vi tänker och ser på oss själva. De flesta som växer upp med sociala medier, de tränas i att uppträda för andra människor. Det blir i längden en ganska ensam position, och jag tror att det förändrar hur man ser på andra och relaterar till världen. Omvärlden är något som jag uppträder inför. Det är inte någonting jag är en del av på riktigt. Och det där skapar väldigt mycket oro. Den andra liksom baksidan av detta är att om alla är på en plattform, alla är upphöjda på något sätt, så är också alla liksom arbetarna eller de som töms på mänskliga resurser. För om saker och ting är gratis, som väldigt mycket är idag, då är produkten du. Det är du som är produkten. Det som utvinns är din tid, det är din uppmärksamhet. Du är den absolut mest eftertraktade mineralen. Och det som liksom skördas i vår tid, det är vår mänsklighet. Vi skördas på vår glädje, på vår frid, vår tacksamhet. Så det finns en dubbelhet i det här också. Men jag tror att man också på ett stort plan kan säga att vi går dag för dag närmare ett plattformssamhälle. Vet ni att fem personer i världen, de absolut rikaste, skulle kunna lösa liksom fattigdomen i världen. Om de tre går ihop så har de tillräckligt mycket pengar för att göra det. Den ojämlikheten lever vi med. Det här är också ett jätteproblem för demokratin. För nu kan liksom företag, enskilda personer kan gå in och liksom påverka utfallen i demokratiska val. Det här är en utmaning för lagstiftningen. För våran privata data säljs till liksom andra stormakter. Är ni med? Har jag sålt in det tillräckligt väl? Vad bra. Egypten, och det är Egypten som vi snart ska läsa om, det är också ett plattformssamhälle. Det är mycket arbetare, det är mycket slavar, det är mycket fattigdom, och så är det några få som lever ett extremt pompöst liv, som har nästan plats och liksom synen på sig som gudar, upphöjda på enorma plattformar. Det är det samhället vi liksom kliver in i. Men Exodus, Den berättelse som vi nu ska vara inne i några veckor, det är också berättelsen om hur Gud visar sin makt över världens makter. Det är berättelsen om hur Gud formar pelare i sitt folk. Hur han lyfter upp trofasthet. Och jag tror att Gud vill göra precis det i våran tid också. Så följ med mig till dagens bibeltext i Andra Mosebok, det första kapitlet. Vi ska läsa vers 15-21. Kungen av Egypten talade med dem som förlöste de hebreiska kvinnorna. En av dem hette Shifra och den andra Pua. Och han sade, se efter vad de hebreiska kvinnorna föder när ni förlöser dem. Om det är en son så döda honom. Om det är en dotter så låt henne leva. Men barnmorskorna fruktade Gud och gjorde inte som den egyptiske kungen hade befallt dem, utan lät barnen leva. Då kallade kungen till sig barnmorskorna och sade till dem, varför har ni gjort så här och låtit barnen leva? Barnmorskorna svarade farao, hebreiska kvinnor är inte som egyptiska. De är livskraftiga och de har fött innan barnmorskan kommer till dem. Och Gud lät det gå väl för barnmorskorna och folket förökades och blev mycket talrikt. Eftersom barnmorskorna fruktade Gud gav han dem egna familjer. I verserna precis innan, de verserna vi inte läste, så kan vi läsa om hur Jakob och hans släkt som kommit till Egypten, de har dött bort. Det är en ny tid och Egypten har fått en ny kung som inte är lika väl inställd till israeliterna. Han ser dem som ett hot. Han tycker att de blir för många och därför så sätter han dem i hårt arbete. Han sätter slav, liksom mästare över dem. Och så har vi då två hebreiska kvinnor som vi möter här. Två barnmorskor. Vad är en barnmorska? Men barnmorska är ju någon som ger stöd under en förlossning, eller hur? De är där med sin trygghet i en väldigt skör situation när nytt liv kommer ut i världen. Och så står det att de här två barnmorskorna, Shifra och Pua, de nämns inte någon annanstans i Bibeln. De fruktar Gud. De fruktar Gud mer än de fruktar farao. Och så är de första som trotsar den här onda makten. Jag tycker det är ganska häftigt. Försök komma ihåg de här två namnen. Shifra och Pua. För jag tänker att de här två kvinnorna, men de är pelare i tron. De är inte bara ett stöd under förlossningen, utan de blir någonting mycket större. De är ett stöd inte bara vid förlossningen, utan de blir ett stöd, en pelare för en hel nation. De är de tidiga tecknen av trofasthet. För det här är viktigt att se, att det här är en speciell tid. Det är tiden efter Jakob, där de hade en privilegierad situation. Men också tiden före Mose. Det är tiden före miraklerna för farao. Det är tiden före de går genom Röda havet. Det är tiden före Gud visar sig på berget Sinai. Det är tiden före Gud går med israeliterna i en pelare av moln och eld. Det är tiden före alla de där miraklerna. Det är en mörk tid. Och det är en tid av hårt arbete. Och där har vi de här två tecknena av trofasthet. Och jag tror att om vi liksom vänder blicken till Sollentuna Pingst och vår församling, så tror jag att vi kan också se de här tidiga tecknen av trofasthet. Det är väldigt enkelt att gå till kyrkan när alla andra gör det. Det är enkelt att gå till ett bönemöte när det är väckelse. Eller det är enkelt att städa kyrkan när alla andra gör det. Men vi har också de här människorna som är där. Oavsett storlek på samlingen, oavsett hype, oavsett hur många det är som är med och hjälper till. Så finns de där tidiga tecknen av trofasthet. Så vad är det då Shifra och Pua gör för någonting? Jag ska nämna tre saker som jag tänker att de här barnmorskorna gör. För det första så sätter de ju Gud i centrum. Det står att de fruktar Gud och de fruktar Gud mer än de fruktar den här onda despoten. Och det här är ju viktigt, att de sätter Gud i centrum. De fruktar Gud, och det där är ju, det är ord som vi tycker är lite svåra. Det finns en spänning i Bibeln, och det är ju att rättfärdiga människor i Bibeln, det är de som fruktar Gud. Men varje gång liksom människor möter Gud eller en ängel eller någonting, så är ofta det första budskapet: var inte rädd. Är ni med? Så det måste ju ligga någon annan mening lite i det här att frukta. Vi hade en predikant här i höstas som sa att man ska frukta Gud så som man fruktar sin egen hustru. Det var inte mina ord. Men hans poäng var så här att frukta, det ligger någonting i att respektera, att räkna med. Jag tänker det ligger någonting i det. De liksom respekterar, de räknar med Gud. De sätter Gud i centrum. Och pelare i tron sätter Gud i centrum. Det andra jag tänker att de gör, det är att de är villiga att ta risker. Jag menar, att sätta sig upp emot hans onda planer var ju onekligen en risk för deras egna liv. De är villiga att ta den här personliga risken. Det tänker jag också är någonting som liksom är för pelare i tron. Ja, men det är att de också är villiga att ta risker. Och det sista, ganska självklara, för att det är ju två barnmorskor, det är ju att de är där och de arbetar för nästa generation. De är där och skyddar och liksom ser till livet i nästa generation. Jag tänker att det är också något för pelare i tron. Pelare i tron, de arbetar för nästa generation. Jag har svårt att inte koppla den här predikan till våra upplevelser i Serbien, så nu kommer jag göra det. Jag var också jätteberörd av vår resa i Serbien, och jag var väldigt berörd av den gudstjänst som vi var på. Ungefär som här, runt 200 personer i en mycket mindre lokal, ska sägas, det var varmt. Men den här gudstjänsten inleds av att en av deras pastorer, som heter pastor Bojan, han är runt 60 år, han är nästan helt blind. Han sa att han hade 5% syn eller någonting. Han leds upp på estraden, det första som händer. Och sen så ber han alla att hälsa på varandra. Och då var det inte några vanliga hälsningsfraser, utan man skulle säga: jag är här för Gud. Jag tycker det var rätt skönt. Och sen så ber han. Han utmanar, han gråter, han leder hela församlingen i förbön. Han står liksom mitt bland alla sångare och musiker hela första lovsångspasset. Och jag tyckte det var så otroligt starkt, för att det var ingen i det där rummet som var där för någon annan anledning, att man var där för Gud. Och jag tänker att vi har så otroligt mycket av att lära av det här. För det är lätt att vi kommer till kyrkan för någon annan eller alla andra. Och det tror jag liksom genererar en slags inre press. Att, ja, men man måste vara trevlig, man måste vara glad. Men om man kommer för Gud, alltså det spelar ingen roll om du har den bästa dagen i ditt liv. Eller om du går genom helvetet just nu. Om du kommer för Gud, då är du på rätt plats. Säg det till honom. Du är inte här för någon annan. Du är här för Gud. Så sätt Gud i centrum. Det andra som jag verkligen tar med mig från den här resan, det är alla de historier jag har fått höra om de här två pastorerna. Det var pastor Bojan då, som var halvblind, och pastor Sheriff. De hade en ny pastor, men han var väldigt ny. Men de här två pastorerna, de har ju vandrat länge med den här församlingen. Och berättelserna om dem var ju att det var de två som gick ut på gatorna, bjöd in främlingar till förbön, som ställde sig på gatan och sa: vi tror på en Gud som kan göra under. Om du vill bli helad, kom så ber vi för dig. Och för mig blir det där så starkt, för vi har ju bilden av att ja, men det där, det gör ju någon som är typ 20 år och lite liksom on fire, som är tänd, som har någon evangelistgåva. Men sen växer de ju upp. Sen blir de ju lite mer sansade och sen utbildar de sig. Och det där utmanar. Att den som går i ledningen, som tar risken, är inte den som är 20, utan det är den som är 60 år. Ja, det var jättestarkt att se det. Och det sista som redan kanske har nämnts i de här vittnesbörden tidigare är ju, jag menar, att den här församlingen jobbar 100% för nästa generation. Romerna är ju liksom vid sidan av hela samhället. Så det är ju de som är civilsamhället. Det är de som ser till att barnen är kvar i skolan. Det är de som lär dem serbiska så de inte hoppar ur skolgången. Det är de som lär dem engelska så de kommer ut ur fattigdomen. De är ju 100% inställda på att vi måste jobba för nästa generation. Jag tänker det är så viktigt för oss också. Det är viktigt för samhället i stort. Jag tänker det är viktigt för oss som församling. Vi måste arbeta för nästa generation. Vi måste ge dem plats. Vi måste träna dem. Vi måste ge dem utrymme. Vi måste uppmuntra dem. Vi måste ha det för våra ögon. För annars kommer det inte finnas någon nästa generation. Jag tänker att det är så viktigt. Så de här tre grejerna tänker jag är signifikativt för pelare i tron. Men de sätter Gud i centrum. De vågar ta lite risker. Och de arbetar för nästa generation. En viktig poäng som jag vill avsluta med här, det är ju att Shifra och Pua såg inte riktigt frukten av deras arbete. De fick aldrig vara med i uttåget. De fick inte se Gud i en pelare av eld och moln. Men de har sin del i Guds plan. För utan dem, inga små pojkar bland israeliterna, ingen Mose, inget uttåg. De är ju så viktiga. Och jag tänker att deras trofasthet har burit frukt längre än vad de någonsin kunde drömma om. Jag gillar tanken på att deras trofasthet har gått över generationer. För om man tittar på kyrkan i Egypten så är den otroligt trofast och stark. Redan liksom efter den första pingsthändelsen så sprids ju liksom evangeliet snabbt till Egypten. Där bildas väldigt starka gemenskaper, där bildas lärocenter. De första stora teologerna, de har vi från Egypten. Och sen när kyrkan blandar sig för nära med den politiska makten i Romarriket, vilka är det då som drar ut i öknen för att söka ett djupare andligt liv? Ja, men det är ökenfäderna ifrån Egypten. De bar på den trofastheten emot Gud. Och det där har ju fått ge frukt liksom under 2000 år för kyrkan. 2012 så fick jag åka härifrån på en resa till den koptiska kyrkan i Kairo och Alexandria. Det var också en fantastisk resa. För där fick vi höra så många vittnesbörd om dels om den förföljelse som den koptiska kyrkan har fått liksom utstå, men också de otroliga liksom mirakler som de vittnar om. Det är Exodus mirakler fast i nutid. Helt otroliga saker som de har fått vara med om. Och piken för det här är kanske det som skedde 2015. När en video blir viral av 21 egyptiska arbetare som blev tillfångatagna i Libyen av Hamas, som hade chansen att gå därifrån och förneka sin tro, men som inför hela världen ropar Jesus är Herre innan Hamas hugger huvudet av dem allihopa. De har en otrolig trofasthet som bara kan vara en inspiration för oss. Jag tror att det är det här som Gud vill skapa i vår tid också. Genom trofasthet, genom lydnad, så vill han resa upp pelare i vår församling för Guds rike. Och min poäng idag är att alla ni kan bli pelare i Guds rike. När allting ser mörkt ut, fortsätt. När du inte ser någon andlig tillväxt, fortsätt. När du inte ser några mirakler, fortsätt. För vi tillber en Gud som kan göra allting nytt. Vi har ingen aning om vad framtiden bär eller har för oss. Men vi är här och nu. Och jag tror att Gud vill resa upp pelare i tron. Låt oss be en bön. Herre, jag tackar dig för att vi får vara här. Inte för några andra, Herre, utan vi får vara här för dig, Herre. Tack Jesus att du vill forma någonting i våra liv, Herre, som är stabilt, Herre. Som är en pelare, en stark struktur, Herre. Där andra människor runt om oss också kan få vila ut. Få en trygg plats, Herre. Jesus, hjälp oss att våga ta klivet ut ibland. Jag tänker på mig själv. Hjälp mig, Herre. Hjälp mig att våga ta de här riskerna, Herre. Hjälp oss alla, Herre, att ta ett kliv ut ur båten, Herre. Att riskera någonting för oss själva, Herre. Inte överlämna allt det där till en yngre generation, Herre. Utan hjälp oss, Herre, att bli förebilder på det här området, Herre. I kärlek, Herre, mot andra människor, givetvis, Herre. Men hjälp oss, Herre, att inte bli för tillbakadragna, Herre. Inte pensionera våran tro, Herre, utan vara aktiva, Herre, hela livet, Jesus. Tack att du vill använda oss, ung som gammal, Herre, oavsett var vi befinner oss, Herre. Tack att du vill det, Jesus. Jesus, Herre, vi ber för nästa generation, Herre. Vi ber för de unga människorna, Herre, som växer upp i Sollentuna, Herre. Vi ber att de ska få en trygg miljö, Herre. Att de ska få utbildning, Herre. Att de ska få lyckas i livet, Herre. Vi ber för dem, Jesus. Och vi ber, Herre, för unga människor i vår församling, Herre. Hjälp oss att se dem. Hjälp oss att uppmuntra. Hjälp oss att ge plats, Herre. Hjälp oss att se det som vi kanske inte ser, men som du ser, Herre, i deras liv, Herre. Jesus, hjälp oss i det här viktiga arbetet, Herre. I Jesu namn. Amen.